Dansband på en flotte där jag inte känner mig hemma, men du...
Nu får man ju...
Jag ger det
här prestationsångest här liksom. Man måste ju beatboxa eller någonting.
Av allting jag vill ha.
Välkomna till ett nytt avsnitt av MSDN Radio för
vecka 13.
Vecka 14, okej. Okay. Jag måste höja mig själv här. Vi har inte hunnit prata om alls vad vi ska prata om idag. Jag tänkte vi skulle börja så för att det ska vara lite nervösa allihopa. Så med mig har jag Mikael Durell på skönsång och Johan Lindfors på klarinett.
Tystnad.
Johan klagar precis på att han har så mycket möten, men det är för att han är chef. Så att så är det. Idag, jag ska prata om, vi har ju bland annat lite Tech Days debriefing, tycker jag, speciellt för dig Johan som har stått på scen och pratat och haft dig.
Micke har också stått på scen.
Tack, jag försöker inte. Den här skymfdagen, ja, känner jag lite.
Nu får du
vara med på faktiskt. Tack.
Ja, men i keynoten. Du var inte
du
på
menar att det är det enda som räknas?
Ja, och så skulle du hålla den lite närmare för att du får inte hålla på och fladdra den så där. Säg något då.
Hej.
Tack så nu. Okej, bra.
Nej, men det tycker jag vi kan göra. Prata lite om Tech Days.
Och sen har det ju hänt en annan konferens.
Mix, naturligtvis, tycker jag vi ska prata om. Vi har lanserat i8.
Ja, och Silverlight.
Och ASP.NET MVC. Det har hänt en del.
Ja.
Vi kan nog hålla oss igång en timme.
Precis, och jag tänkte vi kunde börja med Tech Days. För till centret jag tar Mix och då har jag en intervju med Jens Skåne.
Mm.
Om hans upplevelse av sin första Mix i Las Vegas.
Mm.
Sen kommer Micke också in med en jättestor bok här som han har vikt dubbelt för att det är min bok.
Jag ska köpa en ny till dig idag, jag lovar. Jag ska göra det, jag läser den där. Jag är andra vändan faktiskt igenom den.
Ja, du får berätta vad det är som är så spännande med den sen.
Absolut.
Men vi börjar med Tech Days och Johan, du drog ju ett av de stora lassen framme på scen i alla fall.
Nej. I förberedelse kanske, men på scen så var jag ju ganska anonym, kan jag tycka. Jag var delaktig åtminstone i den vi kallar för keynotes om vart vi är på väg med IT och vart Microsoft är på väg med IT och våra produkter och tekniker. Mm. Och fick då möjligheten att demonstrera lite Windows 7, lite nya formfaktorer från HP och även en del parallellismprogrammering och Azure hann jag faktiskt med på 14 minuter tror jag totalt jag hade.
Helt otroligt.
Ja, det var det som är spännande så här, det är att det är efterhand som jag kommer på att det där skulle också vilja visat och det där skulle jag visat istället och det där är ju mycket roligare. När jag är så otroligt inne i förberedelserna så har jag en tendens att fokusera så mycket på där jag är så att man hinner inte ens bredda sig. Jag hinner inte bredda mig och se, finns det något annat som inte var intressant?
Men kan inte du berätta lite bakom scenen? Hur planeras en sån här keynote? Hur länge har du förberett dig och allting sånt?
Så förberedelserna har hållit på i runda slängar 4-5 veckor. För 45 minuter, vilket egentligen handlar om. Egentligen 55 minuter eftersom vi också lägger på att Peter Koppelman var inne och höll en 10 minuters introduktion. Nu är det inte 4-5 veckors effektiv planering och förberedelse.
Det får jag hoppas för 14
absolut
minuter.
Men förberedelserna börjar då egentligen när vi börjar skriva manuskriptet. Vi börjar titta på vilka saker som ska vara med, vilka saker som inte kommer hinna vara med och hur vi ska prioritera all den tid som finns. För 45 minuter eller 55 minuter är nästan till ingenting. Speciellt inför en så stor publik som 1200-1300 personer som det var nu under Tech Days. Det som är ovanligt för mig och det kanske är med sårbarheten här är att jag är inte riktigt bekväm med att göra genrep hela tiden. Det här är någonting som jag tycker det är väldigt jobbigt att stå inför en publik som egentligen inte är dugg intresserad av det jag har att säga tekniskt eller innehållsmässigt utan bara har som motivation eller som uppdrag att titta kritiskt på hur jag säger saker och ting. Vilket ofta genrep handlar om, speciellt hos oss.
Så ni gör några så kallade dry runs eller genrep?
Absolut. Vi har 3-4 stycken faktiskt genrep då. Och sista hade vi då på måndagskvällen egentligen. Jag fick igenom alla saker och ting igen. Men jag tycker att det är jobbigt. För det första för att jag inte får någon kontakt med publiken. Man ser inte om folk tycker att det är positivt eller negativt. Man kan vrida och vända på. Samtidigt så tycker jag att med respekt för publiken som är där, så kanske jag borde ge mig den tiden att faktiskt göra mer genrep. Samtidigt så jag kan faktiskt ärligt säga att det som jag sa på keynoten var inte det som jag sa på genrepet.
Okej. Okay. Hade du manus?
Nej, jag hade ingen manus. Mm. Och det blir lite baserat på, märker jag att folk tycker att åh, vad snyggt, man ser ögon som blir större eller mindre. Så lägger man lite tyngd mer på det eller vrider lite. För mig handlar det mycket om att behålla intresset.
Micke, din erfarenhet av Tech Days, du fick ju göra repris till och med för att din och Tess prestation var så vansinnigt populär.
Jag hoppas att det var det, så att det inte var, ja. Jo.
Eller var det godisregnet ni
hade? Det var godisregnet.
Hade ni godisregnet?
Ja, och egengjorda tröjor hade vi gjort, vi hade köpt på H&M och köpt så textilfärg från Hemtex.
När man är vad heter det? Osäker på sitt innehåll och sin kvalitet, då gör man sådana här publikfrierier.
Ja, liksom. Ja, i det här fallet så var, jag måste säga, vi håller ju en hel del föreläsningar och på något sätt, det är lite till den här tjocka boken som jag förstörde för Dag också med vilka ämnen det är som oftast dyker upp. Så jag och Tess har kört en hel del om debugging, men även hur man förbereder saker för produktion, inte till QA. Det var mycket det här gränslandet mellan utvecklare och IT-pro och så. Och det är så skönt, för det kan vara så att vissa saker är man riktigt vass på, vissa saker är man mindre dålig på. Men det här som vi egentligen tog upp och diskuterade, det är sånt som vi har sett ute när vi har jobbat. Så det finns egentligen inte fel eller rätt, utan mer, ja, men så här ser vi på det. Ni får ta in det om ni tycker att det är bra, eller det här är enkla saker man skulle kunna fixa. Och faktiskt, ni behöver inte köpa någonting, ni behöver inte göra någonting, ni behöver bara använda det ni redan har. Och jag älskar den sessionen, jag älskar sådana sessioner, tycker jag är helt makalöst, för coola är att många sitter ju ute på våra prylar och så utnyttjar man dem inte till liksom det som finns där, till exempel.
Eller utnyttjar dem på fel sätt, va?
Ja, men det där är en utmaning vi själva också har, i och med att vi har så otroligt mycket tekniker och produkter, så har vi nästan inte tid att berätta hur du verkligen ska använda dem på rätt sätt, därför att så fort någon produkt har släppts så måste vi börja titta på nästa version. Och, så att jag är glad att ni tar tiden att göra de här konkreta tips- och trickspresentationerna. Och jag tror att några av de tips- och trickspresentationer som var på Tech Days var också några av de mest uppskattade faktiskt. Jag var själv på Christian Weyers exempel som tips- och tricks i VSF, och det var faktiskt en av de bästa presentationer jag någonsin har sett.
Men så är det väl också att vi i vår roll, vi är ju en del av ekosystemet och vår är ju att visa det nya. Och sen har vi ju både interna resurser men också våra utbildningspartner och så som fördjupar våra konsultpartner.
Men det coola är att ibland har jag märkt att vägen till det nya och vägen till att se det vackra med det nya är att man använder det befintliga. Och om man inte gör det så blir det en lätt risk för tv-shops-prylen. Alltså att man viker ihop det och ställer under sängen. Då. Istället för att det faktiskt fyller ut det där tomrummet som man faktiskt har när man har använt grejerna man redan har till att det inte räcker till längre. Då, så bara pam, säger den, nu jävlar, det ska vi ha nästa nivå. Och när man sätter de grejerna, shit, då blir folk nöjda så in i, då bara funkar det. Så jag tror att adoption-frågor som vi driver med att sälja nya saker och få folk, bygger mycket på att se faktiskt sånt man redan har. För man kan göra otroligt mycket, alltså med Windows bara som det är, utan att ha en massa tilläggsprodukter. Det tycker jag är värt att lägga tid på.
Absolut. Sen att man kan bli mer produktiv med ramverk och mönster och verktyg är också någonting som man inte ska förringa visserligen. Där tror jag återigen vi kommer tillbaka till våran evangelistroll, att faktiskt då ge en del indikationer på hur du kan faktiskt bli bättre på de saker som kommer både nu och nästa version. För utvecklingen fortsätter ju hela tiden gå framåt. Men absolut, och det här är ju utmaningen som jag brukar berätta när vi rekryterar evangelister. Att evangelister generellt handlar om att när du har blivit så pass passionerad av ett ämne som du tänker att det här skulle jag jobba resten av mitt liv med, då är det dags att byta ämne. Därför att då har du redan byggt upp en sån kompetens och du kommer klara dig på de presentationer och de evenemang som du kommer att delta i. Och det är en sårbar, det är en jätteutmaning. Det är så härligt att kunna hålla på och drilla ner i bindningar.
Men
och...
Johan, annars, nu pratar du ju mot dig själv, eller hur?
Absolut.
Är det någon som kan så himla mycket om så mycket, det är du.
Ja, men jag skulle ju kunna tänka mig hålla på med allt också resten av mitt liv. Nej, förlåt, jag är en generalist. Mm. Absolut.
Men du ville väldigt gärna inte kunna svara på en fråga.
Ja, men det är också... Det handlar om min fritid.
Det är management.
Nej, det är bara skådespel. Jag bara står där fram och
ljuger.
Nu vet jag att nästa gång jag håller en presentation så kommer folk sätta mig på pottan direkt. Liksom.
Ja. Men apropå frågor. Har ni fått några frågor som kan vara intressanta att diskutera från Tech Days?
Jag tycker... ska vi se. Vi har fått en del intressant feedback på några av produkterna som lanserades i samband med det här som jag tycker har varit med diskussionerna har hamnat väldigt mycket runt. Jag tycker att ASP.NET MVC har fått en del publicitet, en del uppmärksamhet och varför gör vi det och vad är syftet och kommer det här att ersätta Webforms exempelvis. Jag tycker också att Silverlight har fått en rejäl dos av intresse på Tech Days. De har ju också fullsatta sessioner, precis som WPF också fullsatta, XAML. Många av de här klientteknikerna som vi märker ett stort intresse av. Det märks ganska tydligt att upplevelsebaserade applikationer är hett just nu. Det handlar inte bara om att göra rena trista gränssnitt som kan göra mashups av med publika interface, utan handlar faktiskt om att göra någon form av upplevelse också för användaren. Så det var kul. Sen så tycker jag att om jag hoppar lite här, jag tycker att det var jättekul att vara i Västerås. Det var faktiskt riktigt skönt att faktiskt vara kvar i Västerås. Alltså, liksom, istället för att bara åka hem och så är man hemma med familjen. Inte för att jag inte vill vara hemma med familjen. Men det var väldigt, väldigt skönt att vara där det hände. Och där faktiskt publiken också var. Och diskussionerna som var på kvällen var också jättebra. Så att jag tyckte det var... Tack Västerås för att ni huserade våran konferens.
Absolut, de har ett grymt ställe om man vill diskutera debugging och jag tror Silverlight körde vi också tillsammans med en lysande session Disco Dart med milda förnedringsmoment, så fanns det en bra pub där också, man kunde göra sånt faktiskt, riktigt trevligt.
Men Micke, fick inte du ett antal frågor och sånt på det i rulltrappan? Så
att absolut, och det var nu körde vi den här gränslandet mellan utvecklare och drift. Och där var det... Det finns mycket känslor där. Jag tycker att det är ett härligt gränsland. För man får så många smarta frågor och mycket feedback hela tiden. Jag pratar mycket om PowerShell. Och vi släpper ju snart en ny version av PowerShell. Och jag brukar säga hur man ska ut...
Vilken version är det?
Version 2.
Visste ni förresten att vår nya WPF-editor, den första produkten vi har releasat den i, är i WPF-editorn?
PowerShell IDE, tänkte jag.
Mm.
Cool.
Där ligger en variant. Mm. Ja, förlåt Micke.
Nej, men du får gärna hugga in.
Nej, det är jag kan om PowerShell.
Nej, men det som jag skulle komma in på där, det är att det är så här, en smart fråga som jag fick på en session och som jag får ibland säga, men du vet, våra IT-pros, de smackar inte upp PowerShell och skriver något skript, utan det är next finish. Och helt ärligt så tror jag inte att det kommer finnas en arbetsmarknad för next finish om man bara tar 2 år från nu. Så jag tror, är man en IT-pro och vill ha jobb i framtiden, så är det rätt bra att närma sig utvecklingssfären och ta till sig liksom, det går inte bara, förut var det enkelt, man skulle ju typ fixa en IIS och så gick man in och så klickar man på någonting. Men idag så ska vi ut på liksom ett segment utav 100 IIS och konfigurera VCF för någon endpoint på någonting, enabla tracing på en endpoint på en annan ställe och det måste skjuta ut på 50 burkar samtidigt. Då funkar inte next finish. Man måste kunna ha ett annat sätt att driva det här och det ställer så mycket på sin spets. Alltså IT-pros måste förstå utveckling och någonting som man faktiskt har förstått länge i hos våra härliga konkurrenter på Linux-världen till exempel. Men det måste komma till oss. Samtidigt som vi kan utnyttja att vi faktiskt har den här next finish och faktiskt få in funktionalitet i det så att man ska kunna göra det. Men jag tror att man måste göra någonting. Jag tror inte det finns jobb för någon som inte kan fundamentalt scripting-prylar om 2 år om man är IT-pro.
Alltså, jag tror att överhuvudtaget scripting-prylar är viktigt för vi måste kunna automatisera mer. Ja. Det gäller även på utvecklarsidan att automatisera byggen och så vidare. Precis. Så att det är en trend.
Så om man ser på utvecklarsidan här så får jag ju höra att ja, men okej, vi kan väl skriva det här då. Men hur ska vi göra det? Vad kan man använda för hjälpmedel? Hur kan man få ett GUI på det här? Vi har inte tid med det här. Vi har inte tid att göra sådana här administrativa gränser. Vi kan inte göra PowerShell-kommandet. Så vi hinner inte testa det som det är. Det finns mycket känslor där. Och jag tror att utvecklare måste göra en bättre upplevelse för att administrera grejer. För när saker kraschar så är det en parodi ibland, så det vi ser när vi kommer ut. Jag sitter med alltså folk som är helt frustrerade och sitter med notepad och ska slå på tracing på en VCF endpoint, och det funkar ju inte, det går ju inte.
En otroligt läcker användning av PowerShell som jag har varit utbildad i, ska jag kanske påstå, i efter keynoten då, som jag tycker att det här borde jag ju visat. Det var ju att i Windows 7 så har du ju kontrollpanelen, något som heter Troubleshoot and Maintenance tror jag heter, va? Som egentligen är ett gränssnitt ovanför en massa PowerShell commandlets. Som hjälper dig att köra skript egentligen som identifierar utmaningar på din dator just nu. När du gör tester, exempelvis har du stöd för error eller varför saker och ting inte fungerar. Och de här commandletsen kan du alltså köra manuellt. Eller du kan alltså exempelvis via MOM inventera datorer på nätverket som har liknande utmaningar. Samla på dig de utmaningarna med de här skripten. Och alltså hitta en fix och sedan trycka ut också till de datorer som har de utmaningarna. Otroligt kraftfullt vad PowerShell erbjuder.
Det är det också. Jag håller med. Och just den här saken, en sak som jag också tror utvecklare. Jag kan inte fatta att man kan vara utvecklare och inte bry sig om VMI till exempel. Och nu tjatar jag om det här återigen, men det är viktiga prylar liksom, som vi bara ignorerar. Och vi gräver ner oss kanske i saker som vi skulle kunna, du vet.
Men VMI, jag har själv försökt sätta min VMI och jag tycker att tröskeln är ganska hög för att komma igång med VMI. Jag inser styrkan med det, exempelvis när jag har visat hur du kan påverka ett beteende hos en VCF-tjänst med VMI utan att kompilera om eller starta om eller allting sådär. Det är otroligt kraftfullt. Men abstraktionsnivån är lite för låg, om man ska säga så, för hur enkelt. Jag tror att det blir enklare än PowerShell 2, här för att det kommer komma en del uppdateringar till det. Men det här är också någonting jag tror att vi måste ta till oss. Jag hade den här dialogen med andra kollegor här efter att ha lyssnat på Christian Weyer som positionerade Windows Communication Foundation som en grundsten och inte ett ramverk. Skillnaden på foundation och framework. Och här skulle jag kunna påstå att VMI är egentligen en foundation för administration, automatisering av olika saker, inventering av egenskaper och sånt där. Men finns det något framework, finns det något klientgränssnitt som är väldigt attraktivt och enkelt att jobba med? Ja och nej. Till och med administrationsgränssnitten som man kan ladda hem i supportpacken är ju faktiskt ganska så 1.1-iga just nu.
Men Enterprise Library, det är väl ett bra stöd med VMI, va?
Ja, du kan ju exponera alltså config i Enterprise Library via VMI då. Men om man vill, alltså för adminupplevelsen, det finns ju ett jättesexigt verktyg som heter VBM Test som finns med Windows. Det är otroligt fruktansvärt. Men det vill komma in på VMI i sig, och det var egentligen den här frågan, ska vi hålla på med PowerShell? Ska vi hålla på med VMI? Fast vi vill inte hålla på med det här. Det är ingen som, du vet, ska vi hålla på skript och grejer. Vi har problem med att göra det som vi gör idag. Ska vi verkligen hålla på med? Men System Center till exempel snackar ju VMI som det är då. Så saker som man exponerar via VMI kan vi konsumera via System Center, och det sitter folk på redan liksom. Så att man behöver ju inte göra det ovanpå. Så ibland blir jag så här, du vet, folk säger åt mig, det är mycket treställiga kombinationer om vi ska kolla PowerShell och VMI. Men det är inte det, utan det är mer, fan, det finns saker som redan pratar det här. Mm. Så exponera och så konsumera från befintliga grejer, oavsett om det är HP eller System Center eller vad det är för en pryla som man vill använda. Mm. Det var frågor jag fick. Nu ska
det
jag
var frågor, okej. Okay. TechDays, jag tyckte i alla fall att det var en spännande konferens. Jag hade problem med internet och det hade väldigt många dag två. Så det var ju lite tråkigt. Ja. Men annars tyckte jag det var spännande och bra.
Absolut. Jag tror det var en bra lärdom för konferenscentret också att få dit en IT-konferens på det sättet, den digniteten som vi faktiskt ändå lyckades leverera. Testa sin egen infrastruktur, vilket de tydligen fick göra här. Och det var ju jättepositivt. De hade ju inte ens, jag tror de hade 10 megabit från början, men de fick lov att hotta upp den lite när vi ramlade dit. Så att det är bra. Mm.
Och nu tänkte jag att vi skulle gå över till Mix, den andra konferensen som var förra veckan i Las Vegas i USA. Och en av våra kollegor, Jens Gåre, var där, så vi ska lyssna först på hans erfarenheter av Mix. Jens Gåre jobbar på DPE, kollega med mig. har haft turen kan vi säga, eller lite oturen också, att vara på mix. Med oturen menar jag att vi hade ju Tech Day samtidigt här i Sverige som var, i alla fall vad jag tror, en riktig succé. Men Mix var ju så mycket, mycket större. Och jag bjöd in Jens för att prata lite om hans upplevelser på Mix. Vad som var bra, kanske vad som var mindre bra, vad som var spännande och så vidare. Så välkommen hit Jens.
Tack Dag.
Så du kan väl börja helt enkelt. Vad var det som du kände när du kom dit? Vad var det som slog an tonen? Bara att vara i Las Vegas bland annat måste ju vara fantastiskt.
Ja, det var faktiskt flera saker. Jag kan bara koppla tillbaka till lite vad du sa då, att det krockade med våran egen Tech Days. Det krockade faktiskt även med IDGs webbdagarna som är ganska relaterat till Mix och till Tech Days i viss mån. Så att det var mycket som pågick samtidigt den här veckan, och dessutom så lanserade vi i Microsoft då ett antal nya produkter, främst på Mix självklart. Men vad jag slogs av när jag kom dit var dels ju Las Vegas, ett fantastiskt ställe på många sätt och vis. Det är ju roligt att få se det åtminstone en gång i livet.
Jag har aldrig varit där ens.
Nej, men det kan jag rekommendera i så fall, att se det en gång åtminstone.
Kanske räcker.
Ja, det räcker nog för många. Man kan ha lite olika inställningar till det, men om inget annat så är det fantastiskt att se det. Som sagt var. Sen så var det själva konferensen i sig var ju väldigt välordnad. Det var ungefär 2000 deltagare så att, och Tech Days var ju 1000, så att det var inte så mycket större egentligen.
Nej, jag trodde det var 4-5 men alltså att det är 2000.
Nej, det var 2000 i år. Det hölls på ett av de stora hotellen i Las Vegas, The Venetian, som ligger kan man säga i ena änden av den här kända gatan. Och
det så alla bodde, du bodde på hotellet?
Jag bodde på samma hotell och det gjorde nog de flesta, men det kunde man välja helt fritt och det görs, man gör det väldigt enkelt för sig genom att bo på samma hotell, för då kan man ju, det är ganska långa sträckor att gå även inom hotellet otroligt nog då. Men vi hade några svenska deltagare som faktiskt bodde på ett annat hotell och fick antingen knalla eller ta taxi varje morgon. Så att,
vet du förresten hur många svenska deltagare det var ungefär?
Ja, det var ungefär 15 individer fördelade på 10-12 företag. Så att från vissa företag eller organisationer så kom det kanske en, två eller tre ibland. Då.
Och hur var innehållet, keynoten, när vi alltid släpper saker? Berätta lite om det.
Ja, det var ju två huvudkeynotes. Först på onsdagen då vi annonserade Silverlight 3 och Expression Blend 3 och några andra teknologier. Och så var det en keynote på torsdagen den 19 som då var lanseringen av Internet Explorer 8. Och jag personligen tyckte att de här keynoterna var otroligt roliga. De var välregisserade, de var innehållsrika, de var väldigt intressanta. Den för IE8 fokuserade väldigt mycket på design faktiskt, där man gjorde kopplingar till industridesign. Man hade ett exempel från vad ska man säga, medicinvärlden. En kvinna som hade designat om amerikanska medicinburkar.
Jag kan ju säga det att de går att se nu på nätet. Så det är bara att hoppa in på visitmix.com.
Mm. Och det är jätteroligt att de faktiskt spelar in dem och gör dem tillgängliga. Och sen tyckte jag att den var också väldigt bra ur ett rent IE8-perspektiv. Det var en väldigt rolig inledning och en underhållande och lärorik inledning för IE. Och sen var ju de passen som man kunde gå på under resten av dagen var ju då relaterat starkt till det här. Så att reaktionen jag fick från de svenska kunderna som jag träffade var att det hade varit en mycket positiv upplevelse överlag.
Mix handlar ju lite om både designers och utvecklare, och jag upplevde att det var mer designfokus, i alla fall i keynoterna båda dagarna. Vad var din upplevelse där och mixen mellan de två? Har du något att säga om det?
Ja, det håller jag med idag. Att det var väldigt mycket designfokus, och skälet till det var att huvudmoderatorn för Mix var en av designpersonerna från vår Microsoft Research-avdelning. Och han hade nog både ett personligt intresse och ett professionellt intresse i design i sig. Och han gjorde mycket exempel och kopplingar till industriell design. Och inte alltid till just webbdesign, men såg att det här hängde ihop. Så att jag ser ju det här, hela evenemanget är ju oerhört designinriktat. Det vill säga upplevelsen som man kan och bör bygga för sina användare på en webbsite.
Vad tyckte du han liknar för skådespelare? Vet du vad jag menar?
Ja, just det. Och dels tycker jag han påminner lite om en av våra egna kollegor här internt.
Okej, det får tala om sen.
Ja, exakt. Men ja, vem kan det vara du menar?
Det är han i Tillbaka till framtiden.
Ja, ja, ja. Just, ja, det är inte helt olikt. Lloyd, någonting, vad han nu heter.
Doc, någonting. Doc,
just Christopher Lloyd.
Ja, just det.
Doc heter han. Ja, det kan jag hålla med om, ja.
Ja, det men är hur, vad var ditt fokus när du efter keynoten? Vad hände? Vad gick du på?
Ja, jag har ju en marknadsföringsroll här på DPE, så att jag gick väl delvis för att lära mig själv om teknologierna. Jag undvek de passen som var djupdykningar i kodning och sånt, för det är inte mitt specialistområde, utan jag höll mig till dem där jag kunde få överblick över teknologier och framförallt hur man kunde använda teknologierna i en webbsite rent presentationsmässigt för att dra till sig fler användare, behålla sina användare längre, kanske tjäna mer pengar på annonsförsäljning och öppna nya kanaler. Mm. Så att jag försökte hålla de här övergripande overview-passen, kan man säga.
Var det några grejer som du kände att det här har jag saknat förut och som jag verkligen känner att vi har kommit med verktyg eller tankar, idéer som är nya och spännande?
Mm, jag slogs ju av en sak överlag, och det var ju att för det första så är jag relativt ny till DPE, även om jag inte är ny till Microsoft. Men jag är ny till den här utvecklarvärlden och utvecklarsfären. Jag slogs ju av en hur otroligt väl vår plattform hänger ihop. Och jag blir imponerad själv över hur snyggt allt det här är med Silverlight och med Expression och även ända ner på hostingdelarna. Att här finns ett tänk som verkligen har realiserats nu i och med version 3 på Silverlight, version 3 på Expression och de klientteknologierna som har kommit i Internet Explorer 8.
Jag tänker också att det är jätteintressant att du som marknadsförare, för du har en annan syn på det här, du ser på ett annat håll. Hur upplever du våra strategier nu för webben och rika klienter och just utifrån ett marknadsperspektiv? Kan du ge någon sån syn?
Jag ser det ju som så här att jag tycker att vi är i ett otroligt positivt läge just nu, därför att, för att jag tror att webbsajterna kommer behöva kämpa ganska hårt för att behålla sina användare längre och knyta till sig nya användare framför allt. Och jag tror att vi har en teknikflora just nu som är väldigt i linje med de behoven. Och det var också min upplevelse från reaktionen bland publiken. Nu får jag tänka, det här är ju alltså partners, utvecklare. Det kan vara de behöver inte vara speciellt Microsoft-fokuserade för att gå på Mix. Det är att de också upplevde det här väldigt, väldigt positivt. Speciellt runt de nya versionerna av Expression och Silverlight. De såg, man liksom kände det här som kommer ur publiken, att de såg möjligheterna med att bygga nya kanaler och faktiskt tjäna mer pengar.
Sista frågan bara, vad hände runt omkring mer? Var det något spännande på kvällarna eller någonting sånt?
Ja, det fanns flera saker. Det som var riktigt roligt under själva konferensen var att de hade två stycken separata områden som var lite mer underhållningsinriktade. Dels så fanns det en Xbox-hörna med fyra stycken Xbox på riktigt stora skärmar och säkert en 30-40 bekväma fåtöljer att sitta i och spela av sig lite under rasterna. Och där var alltid mycket folk och det var en fantastisk ljudnivå, så att det var väl regisserat. Det andra var en scen där man kunde gå upp och spela rockband på Xboxen. Och då kunde man ställa upp i små lag om fyra pers. En på trummor, en på gitarr, en på bas och en på som sjöng. Och så tävlade man mot varandra helt informellt. Och det här var ju också mycket, mycket populärt, speciellt under luncher och kafferaster. Så det var på konferensen i sig. Sen erbjuder ju Las Vegas som stad rent ut sagt oändligt med underhållning och aktiviteter. Man kan självklart gå ner i kasinot om man vill, men det finns också väldigt mycket teater och shower helt enkelt att gå på. Många av de här är ju väldigt, väldigt bra. Det är ju amerikanska produktioner med mycket pompa och ståt. Och sen så har även mixarrangörerna anordnat då, vi ska se, det var tre, minst fyra kvällsarrangemang som man kunde gå på. Två av dem var på klubbar inne på det här hotellet som jag nämnde, både onsdag och torsdag kväll, och så fanns det då vad vi kallade för en shootout på ena kvällen, det vill säga där utvecklare kunde visa sina lösningar och tävla mot varandra också lite informellt. Det fanns även, man visade upp en sån här independent långfilm från en designer, det står om det på Visit Mix-sajten också. Och så fanns det säkert ett antal saker som jag inte kände till också som gick mig förbi då. Så att ingen tror jag drabbades av någon lång tråkighet vid något tillfälle.
Det brukar inte vara på det.
Nej. Och jag måste säga att en av de trevligaste sakerna var att i samma stund som Mix tog slut, vilket var klockan 3 på fredag eftermiddag lokaltid, så gick det ut ett mejl till alla deltagare som tackade för deltagande och berättade lite referat om vad det gått ut på och också bjöd in till nästa års mix som äger rum den 15-17 mars i Las Vegas igen.
Då hoppas jag att jag får åka. Ja. Tack så mycket, Jens.
Ja, tack själv, Dag.
Det var Jens Skåres upplevelse av mix. Vi saknade det lite ändå, även fast vi var på en väldigt bra konferens. Tack, tack.
Absolut. Ja. Nej, men Jens har ju varit med länge på Microsoft, så han har ju en bra bild av vad vi har för struktur och organisation och hur det fungerar. Vi vet ju också vår infrastruktur och de delarna. Det är kul att han faktiskt också ser så positivt på utvecklarplattformen som vi kanske faktiskt gör.
Vi kanske ska tala om Mix utifrån mer vårt perspektiv som utvecklare och sånt. Hände ju väldigt mycket alltså. Jag menar Silverlight 3, jag tycker det är en fantastisk... Jag har inte hunnit titta på det innan, så att det var i princip nytt för mig. Jag hade hört lite, men det är ju, jag har en lista utskriven här framför mig på vad som finns i den versionen. Det är ju massvis.
Ja, vi hinner inte gå igenom den nu.
Nej. Alltså,
nej, men de stora sakerna där, det är väl bland annat autobrowser.
Ja, det är ju helt otroligt.
Kunna köra eller annonsera sina applikationer ner i startmenyn naturligtvis. Det är ju jättehett.
Innebär att man behöver inte köra click once längre.
Jag tror att det kommer till och med potentiellt kunna underlätta för att göra click once framöver. Därför det finns ju fortfarande saker du inte kan göra i Silverlight i och med att det är en
sandbox.
Ja, ja. Precis. Du har inte tillgång till native 3D-stöd och sådana saker. Även fast du kan göra vissa 3D-effekter och pixel shader-struk, så är det mjukvarurenderat i det här fallet. Och vill du förlänga den kapaciteten och göra ytterligare steg av upplevelsen, så är click once en jättebra teknik. Och ett verktyg eller en process för att kunna distribuera dina applikationer. Och då kunna rulla ut VPF som får ett bättre stöd för de här delarna. Så jag tycker att click once fortfarande har absolut ett värde. Jag tror till och med att det här kan underlätta för att få ut VPF framöver till och med.
Men jag tänker just att autobrowser då också får på Macen och så. Att vi kan liksom helt göra egentligen standalone-applikationer nu på Mac för första gången.
Ja, det är en jätteintressant, det ska bli kul. Jag har själv inte hunnit hacka någon kod på det här. Och det ska man också kanske vara medveten om. Att det, jag rekommenderar flera stycken att titta på de nya verktygen, titta på de nya Silverlight 3 runtime. Det finns redan nedladdningar till de verktyg som vi har idag för att kunna prova att göra utvecklingar med Silverlight 3. Men man ska vara medveten om, det syns på webben där man kan ladda hem det här, men det är kanske inte lika tydligt, att om du installerar de här verktygen på en Visual Studio 2008 exempelvis, så kommer den att skriva över dina Silverlight 2-verktyg, vilket gör att du kommer inte kunna utveckla Silverlight 2-lösningar igen. Och därför ska man vara försiktig när man installerar de här verktygen och gärna göra det på en separat dator egentligen, eller i en VPC exempelvis.
Någonting som jag har varit impa på i Silverlight 3, om jag får ta något, det är det här navigationssystemet och deep linking. Alltså att vi nu har möjlighet att, det var svårt tidigare i Silverlight, då fick man själv hantera ett menysystem med user controls och hantera det. Nu har vi fullständigt stöd för det, och vi kan också när vi går på en undersida eller så får vi stöd även på URL:en i browsern, och backbutton fungerar precis som det ska. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Alltså.
Ja, den integrationen är ju riktigt bra. Mm. Så länge du är inne i en browser såklart. Då, naturligtvis, när man gör sådana navigerande applikationer. Det tror jag är jättestarkt för oss. Och det vet jag att vi har ganska stora fördelar också i den implementationen.
Är det något mer som ni tänker på i Silverlight? Micke, du sitter där och ser fundersam ut. Vet du vad Silverlight är?
Jag har faktiskt skrivit en jäkla massa Silverlight-kod faktiskt på sista tiden. Jag älskar ju Silverlight utav en anledning att jag älskar kompilerad kod. Jag vet inte, jag spenderar så mycket tid och debuggar massa konstiga saker med JavaScript och massa konstiga saker. Jag är trött på det. Jag vill ha någonting. Det känns, jag tror det var Fredrik Normén som sa det. Jag vill ha version next. Jag är trött på HTML. Och där tycker jag Silverlight är en helt underbar teknologi. Och det är att, är det någonting som... går knas, så kan jag kolla det. Jag kan ta en dump på det, jag kan titta på det, jag kan se vad som händer. Det är kompilerat och klart. Och det uppskattar jag enormt. Det känns 2010, inte 1972. Då. Så det tycker jag är jätteintressant. Sen tycker jag det är så häftigt, för om man är bekväm idag i Silverlight och fortsätter, så är det sån här jag tror för första gången, det var några månader sedan, när jag får den här sköna, jag kan göra VPF, jag kan göra Silverlight, jag kan gå vidare, och jag känner den här, det var, ja, det är som ett fundament som jag tar med mig, och den tycker jag om, att jag inte behöver hålla på, du vet, komma på någon intrikat konstig detalj för att få det att se schysst ut i Safari, bara för att den inte kan tolka någonting, och nästa gång så är det i8 som inte vill rendera det där på det sätt jag vill. Gör det, kompilera det, kör ut det, klart.
Och för att ytterligare understryka det som Jens säger här med att vi håller ihop plattformen, så är ju faktiskt kompetensen som du har för att bygga Silverlight-lösningar i 2:an och 3:an är ju faktiskt .NET. Det är ju de språken som du kanske potentiellt redan kan och som du nu kan bara använda det vidare av. Och det här gör ju att du är ju faktiskt produktiv från dag ett. Även fast dina lösningar, om du är utvecklare och har en väldigt stark sådan bakgrund, kanske är gråa och trista, även fast du har stor flexibilitet i utseendet, så är ju den utsträckningen som du gör är ju otroligt läcker faktiskt. Det är precis som du säger, du gör ju kompilerad kod i webbläsaren.
Ja, det känns som att det är dags.
Det är dags.
Det känns som att det är dags för det.
Ja. Ett annat som är designverktyg, eller egentligen är bryggan mellan designers och utvecklare, har ju blivit Expression Blend. Och när jag har jobbat med VPF-applikationer så har jag märkt hur mycket jag behövt Blend egentligen, mer än vad jag trodde faktiskt. Och nu i den här 3:an så tycker jag den är fantastiskt spännande. Dels för utvecklare att man kan börja med jobba med sina Photoshop-filer och få in de lager och allting som man tidigare inte har kunnat, vad jag vet. Men också någonting som heter Sketchflow, vilket jag tycker är jättespännande. Rent också systemutvecklingsmässigt. Alltså det här med hur man gör prototyper. Nu kan vi alltså använda Blend för att göra fullständiga prototyper med sidnavigering och allt möjligt. Och det är egentligen kod bakom, men det ser ut som det är bara ritat på whiteboard. Vilket jag tycker är fantastiskt spännande. Och då också naturligtvis att man kan då spara det i Team Foundation Server.
Jag tror att det här är jättebra. För jag vet ju att interaktionsdesigners i Sverige och i världen runt omkring strävar ju och letar ju fortfarande efter det optimala prototypingverktyget. Och de som har kommit upp, som jag har märkt faktiskt, som jag är lite förvånad över nästan ibland, det är PowerPoint. Väldigt vanligt.
Det var det jag använde.
Ja, eller hur? Visio i vissa avseenden. Folk som skapar skräddarsydda mallar till Visio för att kunna göra prototyper.
Eller Photoshop.
Eller Photoshop, ja precis. Mm. Och utmaningen med de här verktygen är ju precis det som du belyser här. Det är att de är så separerade från den slutliga lösningen. Du gör det i ett verktyg, sen måste du alltså skicka en beskrivning till någon annan som måste då bryta ner den i beståndsdelarna som du sedan är intresserad av som utvecklare eller designer och återskapa igen. Och
det jag kommer ihåg hur ofta man fick liksom använda zoomverktyg, så man fick zooma upp den här bitmap-filen så till 800 och så fick man räkna antal pixlar för att få positionen på elementen. Du ler, Micke.
Men, ja, productivity.
Där vill jag faktiskt också lyfta upp ett annat verktyg som jag har varit väldigt imponerad av, och det tror jag de kallar för Super Preview i Expression Web 3, som faktiskt också finns tydligen i en beta laddad hem då idag som ett standalone-verktyg.
Alltså det är så att vi ska släppa en fri version där vi kan göra skillnad mellan IE6, IE7 och IE8.
Mm, är det där du tänkt?
Ja.
Och vi kommer också släppa en molntjänst, om jag förstod det rätt, där vi också kommer kunna haka in andra renderingsmotorer, så att du behöver inte ha Safari eller Firefox installerat lokalt på din dator, utan du kan istället använda den tjänsten för att testa hur den här webblösningen kommer att se ut med den renderingsmotorn. Och det tycker jag är rätt snyggt faktiskt. Och just det här att man kan lägga dem bredvid varandra och få...
Man kan lägga dem ovanpå varandra.
Ja, visst. Otroligt läcker funktionalitet. Någonting som jag tror väldigt många kommer... Det hördes i publiken också under keynoten att det här var många som ville ha. Så den ska bli kul att prova på.
Någonting annat som ni har hunnit se från Mix utöver Expression och Silverlight?
Ja, jag är ju nu kommer jag tillbaka till ASP.NET MVC, och jag har ju tittat på Scott Hanselmans presentation som heter File New Company, tror jag heter. Han visar hur han bygger nerddinner.com, en sajt som också finns att ladda hem på codeplex.com/nerddinner, där han går igenom hur han bygger en lösning från början till slut egentligen, och med ASP.NET MVC ramverket 1.0, jQuery, Ajax, Virtual Earth, temaläggning, iPhone, mobil, tem, vyer och sånt där. Det är en otroligt bra presentation på 70 minuter. Plus att Scott Hanselman är en lysande talare. Väldigt humoristisk och trevlig att lyssna på. Klar rekommendation. Det finns inga slides i den presentationen alls, utan det är bara demon egentligen.
Det är en sak som ni inte har nämnt faktiskt, som jag tycker också är lite spännande. Det är ju RIA-servicerna.
Just det.
Möjligheten alltså att få hjälp att skriva en flerskiktad VPF och Silverlight-applikation. Eller är det bara Silverlight just nu? Jag är lite osäker där.
Vi skulle ha haft Robert här då.
Robert, kom hit snabbt.
Ja, Robert,
han får svara upp på det. Han ska prata om det, vet jag, på Scandinavian.
Ja, precis. Han borde ju veta det vid det här laget i alla fall. Men i alla fall, möjligheten helt enkelt att göra en flerskiktad lösning och få hjälp hela vägen från prestationslagret ända ner, vad jag vet, datalagret och så vidare. Så jag tycker det är fantastiskt intressant att se, och det är mycket, mycket stöd man får där med. Så just nu finns det så oerhört mycket jag vill ladda ner och jobba med. Jag vet inte vad jag ska välja riktigt. Vad skulle du välja, Johan? Om du fick en dag så här, liksom, nu får jag behöver inte ha några möten, ingenting och inga barn och inget sånt där. Vad skulle du göra på?
Då skulle jag ladda hem Silverlight 3, Expression Blend 3, och så skulle jag försöka bygga en applikation som är autobrowser och se vad den möjligheten ger mig egentligen. Det skulle jag försöka göra i så fall.
Micke, vad skulle du göra?
Jag vet exakt vad jag skulle göra. Jag satt förra veckan, så hade jag inför Tech Days, och så hade jag min internationella Azure-vecka. Och är det någonting som får mig att vibrera utav glädje, så är det Azure-grejen. Det är så jävla, för varje dag som jag lägger ner på att investera och förstå hur grejerna hänger ihop, så blir jag mer och mer imponerad av det. Det var länge sedan jag var så jävla imponerad utav någonting som vi har spottat ut. Så,
vad är det som är speciellt imponerad av? Vi har inte pratat Azure någonting idag.
Nej.
Alltså,
det kommer ändra sättet som vi jobbar på. Vi slår undan fötterna och få oss och du vet. Det kommer vara som att ta 10 tequila och sen så du vet springa runt ett tag och sen kommer världen vara annorlunda. Och det är det vi håller på att göra. Vi får vara med i den resan. Och från vårt perspektiv, så Microsoft, vi körde en konferens förra veckan med förra var det, det går så fort tiden nu för tiden. När vi fick göra en battle med Google och Amazon, och det var lite andra aktörer också, om hur våra molnplattformar fungerar. Och efteråt, vad man än kan säga om presentationer och vem det är som är bäst och såna här löjliga saker, så är det här kommer ändra hur vi jobbar, och det kommer att fundamentalt sätta spelregler på plats som inte har haft den. Och fan, vi får vara med och göra den resan. Och all cred till Silverlight, men det här kommer faktiskt rocka skiten ur grejerna vi gör.
En sak som faktiskt annonserades på Mix förra veckan, det var ju vår nya arkitektur för SQL Data Services, som tidigare var en XML-baserad, entitetsbaserad modell, inte relationer, medan man nu går egentligen mot en mera relationsbaserad struktur som påminner väldigt mycket, eller påminner helt och hållet om hur vi idag jobbar med relationsdatabaser och SQL. Och det här togs ju också emot väldigt tacksamt och varmt av utvecklarna. Så det är också någonting som jag ser fram emot att faktiskt kunna testa själv. Vi har inte släppt några bitar.
Men jag tänkte fråga, vet ni någonting om de bitarna?
Jag fick ett mejl i morse där jag såg att de kommer släppa framöver, stod det egentligen, närmsta månaderna.
Så det är i alla fall inte i höst, utan det är under snart, inom ett par tre månader kanske. Någonting.
Ja, jag vågar inte svara på det. Men man ska också vara medveten om att ni som kände er bekväma med den här XML-baserade modellen som vi hade i SQL Data Services tidigare, den finns ju fortfarande kvar i det som heter Azure Storage Services, eller egentligen Azure Storage, där vi har tabeller, köer och blobbar med samma struktur egentligen. Och där vidareutvecklas det också. Det kommer in lås och semaforer och sådana saker. Så att det kan absolut vara värt att fortfarande förstå den strukturen.
Jag tror en otroligt häftig sak där. Det är ju med att egentligen hade vi två tjänster som gjorde samma sak. Bara att den ena hostade, kördes på SQL Server och den andra inte gjorde det. Så det känns lite som att det har refaktorerats till vad det är för någonting. Ja. Och att vi har båda grejerna gör att vi kan ta dem. Du vet, fem snubbar med rött hår och som åker Telemark och jobbar från Starbucks kan få upp sin applikation som har 200 kunder. De behöver faktiskt inte skala ut på den nivån att man behöver, du vet, hierarkiska datastrukturer, utan de kan köra TDS, de kan köra SQL Server, de kan få upp grejerna, tjäna pengar och bara pam, och de behöver inte sitta med Birkenstock och Hawaii-skjortor och administrera det här. Och sen vill man
som om det skulle vara något negativt då?
Som om det skulle vara något negativt.
Det är väldigt mycket.
Men om man ska ta det till nästa nivå, om du vill skala ut, men fine, gå på Azure Storage, du vet, kör ACS för att kunna ta liksom det steget. Vilket är helt magiskt. Shit! Jag skulle kunna sjunga utav glädje.
Som synes så är vi väldigt glada över att vara där vi är just nu. Alltså, vi har en plattform som kommer lyckas väldigt bra. helt övertygad om med Azure. Inte bara den hanterade versionen som har blivit annonserad idag, men Steve Marks exempelvis har ju faktiskt beskrivit i sin blogg hur han även idag lyckas injicera POP och köra den i molnet. Och vi kommer ju ha native-stöd också, kunna köra egna VMs och sådana saker. Så att vi har en riktigt omfattad plattform som kommer att förändra, precis som du säger, en hel del av hur vi jobbar.
Det blir väldigt kul att vara med på den resan.
Men vänta på när jag ska kunna dra mina hemsnickrade Rails-applikationer rakt in i molnet också. Ja, ja. Det kommer.
Spännande. Nu har vi pratat lite om allt möjligt här. Jag tänkte vi skulle avsluta med en liten boktips. Eller vad är det som du har med dig, Micke, egentligen?
Jag skulle visa att jag har förstört din bok. Och den här växer varje gång. Den heter...
Jag tror Release, vi har pratat om det.
Men... Release it, jag har nog pratat om det förut. Men tycker man om de sessionerna vi körde på Tech Days, när jag och Tess Randers körde, så The Pragmatic Programmers har en titel som heter Release it, som Mikael T. Nygaard har skrivit. En av de bästa böckerna jag någonsin har läst. Och jag har haft sönder den bara för att jag ska köpa en ny till idag. Men jag rekommenderar verkligen, verkligen att alla läser igenom den en gång. För det har att göra det här. Vi sitter och förbereder för QA. Vi vill bli av med de här testsnubbarna. Men det är kanske så att vi ska förbereda för drift. Och det är fan inte dumt.
Bra. Apropå det, Johan, du som har läst. Har du läst något spännande de sista veckorna?
Oj, jag försöker komma ifrån vad jag har läst. Jag läste på en hel del om Oslo naturligtvis, med att jag pratade om det på Tech Days och även SDL.
Mer saker som vi inte ens har nämnt vid namn alltså.
Det kommer. SDL är också en sådan sak som jag tycker rimmar väldigt väl med releaset och den processen. Att
gå SDL, SDL.
Security Development Lifecycle. Att ha ett säkerhetstänk också, som inte faktiskt är bara ett kvalitetstänk, utan faktiskt ett säkerhetsperspektiv på de produkter som vi bygger. Och SDL är ju faktiskt kanske den absolut största framgången till Microsoft, eller största skälet till Microsofts större framgångar när det gäller runt säkerhet och produkter som har blivit betydligt säkrare än tidigare. Som är ett väldigt handfast grepp om säkerhetsprocessen. Som också nu faktiskt finns i en agil version, som har senast MSDN Magazine beskrevs den. Hur SDL också förändras och kan hantera agila metoder.
Så jag tror att vi ska avsluta den här podcasten. Det tar 45-46 minuter. Ni får jättegärna höra av er till oss. Micke och jag, som har blivit lite mer agila och är mer coola än Johan, kan ni möta på Twitter.
Och mig kan ni också möta på Twitter.
Jaha, jag har inte sett dig.
Nej, men jag kanske inte är så aktiv där. Men jag har haft Twitterkonto, längre än dig idag.
Det har du koll på.
Men Johan, kan du smsa mig? Okej.
Jag ska lära mig det i helgen, tänkte jag.
Okej, mitt Twitterkonto är i alla fall Buzzfrog. Och Johans då, som Johan, vi inte vet om.
Lindfors Johan tror jag att jag har. För säger jag Johan Lindfors, så tror jag att någon annan som hade stulit det. Skurk!
Det är mitt andra.
Ja, precis.
Den här går ut med
jag kan få köpa det dyrt, eller hur?
Ja, just.
Och jag har det klassiska Durell.
Tack så mycket för att ni lyssnade. Och har ni några frågor, så ställ det gärna på Twitter eller på våra e-mailadresser, eller ring oss på alla möjliga sätt. Tack för att du lyssnade. Och till slut, koda
i molnet.
Idag.